livet rasade. Det vart svart.
Det är ju bara en kamp om att ens barn ska överleva.
En ny syntetisk drog sprider sig lavinartat bland ungdomar och föräldrar och polis larmar om att unga fastnar i ett farligt beroende.
Det här är en förtvivlad situation både för ungdomarna själva givetvis men också för anhöriga och närstående.
På bara ett par år har den konstgjorda drogen Kristall, eller 3CMC, etablerat sig som en partydrog bland tonåringar och unga vuxna, trots att den bland annat kan orsaka psykoser och hjärnskador.
Ja, det är jättemånga som tar droger.
Chock. Chock, rädsla. Otrolig rädsla.
Och i sociala medier som Snapchat köper och säljer ungdomarna drogen i slutna grupper.
Bara idag, 3 för 1000 kronor.
Det här är P4 Story om drogen Kristall och larmet om att den tar över ungdomarnas liv. Med Christian Bruse Bolinder
och Josefin Nygren.
De senaste åren har den konstgjorda drogen Kristall ökat stort och oroväckande signaler kommer från hela Sverige. Men vi ska ta avstamp i Hälsingland där P4 Gävleborg har granskat hur drogen fått fäste. Det börjar med ett inlägg på Facebook från polisen i Ljusdal som varnar föräldrar om att en ny drog sprider sig bland ungdomar i området.
Det är hösten 2022 som polisen i Ljusdal uppmärksammar att de ser allt mer av den här drogen, 3CMC, bland ungdomarna. Då går man ut tillsammans med Ljusdals kommun, både via sociala medier och på kommunens hemsida, och skriver att drogen 3CMC, oftast kallad synt eller kristaller, används i en oroväckande utsträckning bland ungdomar i Ljusdals kommun. Vi kommer att höra fler poliser i den här berättelsen. En av dem är områdespolisen Jens Larsson.
Barnen kommer ju komma i kontakt med den här drogen. Det är man ju ganska säker på. Och att man då förbereder dem så gott det går. Genom att informera vad som händer med en och vad det kan leda till. Det tror jag man ska göra.
Som sagt, det börjar med polisens varning. Och sen har det kommit oroväckande signaler från flera håll om att Kristall är ett snabbt växande problem.
Ja, varningssignalerna har ju kommit från såväl skola som socialtjänst och sjukvård och såklart även från föräldrar. En av de som redan har fastnat i ett beroende av den här drogen, det är Julia.
Ja, jag var 16.
Julia bor i Hälsingland och hon är nu i 18-årsåldern. Hon gick i gymnasiet första gången hon testade Kristall. Det var en kompis i samma ålder som bjöd henne. Och Julia, som hade haft en del problem med psykisk ohälsa, hon kände att hon hade hittat något som hjälpte henne att må bättre.
Jag mådde inte bra med mig själv. Jag fick inte hjälp med mediciner från BUP och då självmedicinerade jag mig själv. När man tar det, man blir liksom annorlunda och känner liksom en annorlunda känsla. Du blir mycket gladare än vad du liksom var om du inte tog det. Och man blir mer så här, ja, pigg. Kändes typ att man klarar av saker mer än vad man skulle göra om man inte tog det.
Vi ska återkomma till Julia lite senare. Men först, vad är det här för drog?
Jo, den heter egentligen då 3CMC, men den kallas ofta för kristall eller 3 eller ibland för synt. Det är en så kallad designerdrog, alltså den tillverkas utanför läkemedelsindustrin för att kringgå narkotikaklassningen tid genom att ändra den kemiska sammansättningen. Och den här klassades som narkotika i Sverige i april 2019.
Och hur funkar den?
Det är en centralstimulerande drog som kan ge ett rus som liknar det när man tar amfetamin. Själva drogen ser helt enkelt ut som små kristaller som man smular sönder och tar via näsan. Och ungdomarna som tar det här, de kan i början bli lugna, glada, mer socialt tillgängliga. De upplever att de mår bra.
Men som med alla droger så finns det ju en baksida med det här också, eller hur?
Ja, till exempel så mår man hemskt dåligt när drogen går ur kroppen. Anna Rydbäck, som är sjuksköterska på beroendemottagningen i Gävle, hon har sett det här på nära håll.
Det som är bekymret med det här också det är att dagen efter, oftast om man bara brukat några gånger, så är det när substansen går ur kroppen så är problemet att de mår fruktansvärt dåligt. Det blir stora psykiska påverkningar.
Mm.
Och medan du brukar så ser man också att det har blivit en eskalerande problematik gällande inneliggande vård för de här ungdomarna. Hamnar ofta på medicinakuten, kramper, påverkan av hjärtat, uttorkade, hamnar både på MAVA och IVA. Det som också är oerhört oroande är att de här individerna ofta drabbas av svåra suicida tankar. Och det kan vara individer som kanske aldrig har haft suicida tankar någonsin.
Och precis så här beskriver 18-åriga Julia också. att även om man i början kan må ganska fint så förändras det snabbt.
Jag mådde ju bra för stunden, men när den hade gått ur då fick man liksom så här, ja, käkspänningar. Då kände man ju liksom att man vill ha mer och liksom inte orka med livet.
Det är många som har vittnat om att det går väldigt snabbt att bli beroende av den här drogen. Just att man mår så dåligt när drogen lämnar kroppen, det är en del av det. Man mår så dåligt att man gör vad som helst för att slippa det, och då fortsätter man att ta mer och mer kristall för att komma undan de här plågsamma känslorna. Polisen har berättat att det kan räcka med att man tar kristall ett par gånger för att man ska fastna.
Och Julia är långt ifrån ensam från att fastna i det här. I Hälsingland finns till exempel också mamma Mia som får ett jobbigt samtal från skolan om sin son.
Ja, hennes son flyttade hemifrån för att gå gymnasiet på en annan ort, och i början gick allting bra. Men så plötsligt så larmar skolan om att hans frånvaro sköt i höjden samtidigt som resultaten i skolan blev allt sämre. Han missade att lämna in viktiga uppgifter och sådär. Och då upptäckte föräldrarna att deras son redan hade fastnat i ett kristallberoende.
Ja, den dagen lär jag aldrig glömma. När vi tar ett test hemma och jag fattar liksom ingenting, för att det visar på väldigt många olika droger. Och jag tänker att men han kan ju inte stoppa i sig allt det här. Men är det inget beroende får jag reda på att, ja, är det orent, för det är ju tillverkat i ett laboratorium, så kan det ge spår av annat också. Men chock. Chock, rädsla. Otrolig rädsla.
Ja, vi har ju pratat med flera olika föräldrar som har fått uppleva det här. De beskriver en chockupplevelse där tillvaron fullständigt slagit sönder.
Precis. Så här säger också Camilla, en annan mamma som har varit med om ungefär samma sak.
Livet rasade. Det vart svart. Jag kunde nog inte tänka så mycket. Jag kommer nog inte ihåg vad jag tänkte, men det var ingenting jag kunde föreställa mig skulle hända min familj. Jag trodde att det här hände andra, inte mig och mitt barn.
Ja, det här är röster från några vars barn har kommit i kontakt med den här nya drogen ganska tidigt. Och sen verkar det ha gått rasande snabbt för drogen att sprida sig, och det har ju polisen också intygat.
Ja, polisen beskriver det här som en explosion. Och det visar ju också statistiken. Förra året tog man 6 gånger så mycket kristall i beslag i Gävleborg som man hade gjort under 2021. Och i våran kartläggning har flera gymnasieskolor också larmat om kristall. Elever visar tecken på att använda drogen. Det förekommer droghandel på skolorna, och det händer till och med att elever är påverkade av kristall på skolan under skoltid. Och Jens Larsson, områdespolisen, han menar att den här kurvan bara fortsätter peka uppåt.
Vi märker ju inte av någon trend att det är på väg ner. Snarare tvärtom.
Men kristall ökar ju inte bara i Hälsingland.
Nej, det här pågår i hela landet. Polisens beslag av drogen i hela Sverige ökade från 30 kilo till nästan 100 kilo mellan år 2020 och 2021. Det motsvarar ungefär 1 miljon doser, och sen har det fortsatt så.
Men vad är det som gör då att just den här drogen sprider sig så snabbt?
Ja, enligt polisen så är det här, åtminstone i början när man får prova de första gångerna, en förhållandevis billig drog. Men framför allt verkar det handla om en väldigt dålig spiral som bottnar i just att de som använder kristall är unga människor. För de flesta ungdomar har ju kanske inte så jättestora inkomster än. Och när man testar den här drogen och sen vill ha mer, då går det väldigt snabbt att bli skuldsatt. Och när den unga personen väl har hamnat i skuld, då kanske personen i sin tur tvingas sälja drogen till sina vänner och bekanta. Det leder ju såklart till att drogen får en väldig spridning, och risken är ju också att den kan sprida sig längre och längre ner i åldrarna. Polisen berättar också att det ofta händer att hela familjen kan dras in när en ung person har blivit skuldsatt. Så här säger polisen Jens Larsson.
Ofta har vi sett att man blir hotad, man kanske blir rånad till och med. Det vi har sett också eller hört är att familjemedlemmar också blir utsatt för hot. Det kommer hem folk som man inte har sett för, eller det är främmande människor som ringer och säger att ja, din son eller dotter har en skuld hos oss på mycket pengar liksom. Och ibland så har man ju krävt familjemedlemmar på pengar, och mamma och pappa har betalat ganska stora skulder. Så det kan ju drabba inte bara den som är i spiralen själv, utan det är ju nära och kära också som kan drabbas av det här.
Och en annan orsak till att drogen sprids så snabbt är att försäljningen sker i sociala medier.
Ja, vi har ju kunnat se att en stor del av droghandeln bland ungdomarna sker där. Och då i synnerhet på Snapchat. Där finns det slutna grupper där unga både köper och säljer kristall. Och Julia, som vi hörde tidigare, som blev beroende som tonåring, hon berättade också för mig att det inte tog mer än en kvart för henne att få tag i drogen. Och då var det via Snapchat hon gjorde det.
Och det här känner polisen naturligtvis till. Så varför kan de inte stoppa det?
Det är en viktig fråga. Vi kan höra vad Carl von Krusenstjerna säger. Han är lokalpolisområdeschef i Hälsingland. Och han erkänner också att det här är en svaghet hos polisen.
När det handlar om att det sker i den digitala miljön så är det ju ett bekymmer för oss inom polisen. Vi är ganska bra traditionellt sett på att bevaka den fysiska miljön och vi har också en vana av att jobba i de forumen. När det gäller den digitala miljön så blir det ju svårare. Vi har ett behov av att utveckla den här förmågan och det här arbetssättet. Det är någonting som är aktuellt inom polismyndigheten och inom Region Mitt och mitt lokalpolisområde. Vi sneglar och tittar internationellt, hur jobbar man i andra länder med den här problematiken, men också inom polisen i stort.
Ja, polisen har minst sagt en utmaning i det här, men vad säger de ansvariga på Snapchat om att deras plattform används till drogförsäljning bland ungdomar?
Snapchat ägs av ett amerikanskt teknikföretag, Snap. De har inte ställt upp på någon intervju, men de säger i ett skriftligt uttalande till P4 Gävleborg att det inte är tillåtet att köpa och sälja droger på plattformen. Och att de samarbetar med myndigheter även i Sverige för att motarbeta det. Men mammorna Mia och Camilla som jag har pratat med, de tycker inte alls att det här är tillräckligt.
Det är fruktansvärt. Det borde gå att göra någonting åt det. Att företagen som äger det kan göra någonting åt det, ha mer insyn i det hela. Att det går att stoppa.
Tycker du att företagen som driver de här sociala medierna har ett ansvar för det?
Ja, det tycker jag att de har.
Man får inte låta det bli så att det är så här lätt att sälja narkotika eller för ungdomarna att köpa det här. Det måste vi bara bestämma, vi som är vuxna, att vi måste försvåra. Sen kan man inte kunna stoppa det, men vi måste försvåra.
Det här måste ju vara en förälders värsta mardröm att upptäcka att ens barn har fastnat i ett drogberoende.
Ja, det är precis så Camilla beskriver det, som en mardröm.
Fruktansvärt jobbigt. Det tär ju på ens familj. Tär på alla anhöriga runt om. Mycket sömnlösa nätter. Svårt att äta. Svårt att släppa kontrollen. Man vill veta hela tiden vart ens barn är.
Hur har det gått då för Mia och Camilla och deras barn?
Så vitt Camilla vet så är hennes son drogfri idag. Och det är Mias son också. I Mias familj hade ju sonen flyttat hemifrån för att gå i skolan och de tog ju hem honom igen. De tog all tänkbar hjälp av beroendecentrum och det blev en väldigt tuff tid för hela familjen när de försökte hjälpa honom ur det här kristallberoendet.
Vi sov inte, alltså på flera månader tror jag. Vi bestämde att vi skulle sitta och vaka, jag och min sambo. Han satt vaken på nätterna och tittade på dörren för att han inte skulle gå ut. Jag köpte larm som satt på varenda dörr och fönster. Ut med bilen, jaga, leta. Bara störa och hem igen. Och då får du ju hem någon som hatar dig. Så då ska du ju också liksom hantera det.
Du lyssnar på P4 Story om drogen Kristall och larmet om att den tar över ungdomarnas liv. Nu ska vi komma tillbaka in på skolornas bild av det här. För skolorna larmar ju också om den här drogen och hur den sprider sig snabbt bland ungdomarna. Vad är det skolorna ger för bild?
Under våren 2023 gjorde vi en enkätundersökning bland gymnasieskolorna i Gävleborg. Och där beskriver många av skolorna hur droger inte bara förekommer i och runt skolorna utan också att ungdomarna generellt verkar ha en rätt avslappnad hållning till att använda droger. Och det oroar bland annat Ann-Charlotte Låks som är rektor på Staffangymnasiet i Söderhamn.
Överlag så märker vi att det finns en mer normalisering kring användandet av droger om man jämför med några år tillbaka. Att det är mer normaliserat och det är inte lika tabu som det var förut.
Vad tänker du om att det är så?
Jag tänker att det är jätteilla och jag tänker att vi behöver agera och reagera och se snabbare. Ja, och kunna planera för åtgärder för att det inte ska breda ut sig ännu mer.
Är du orolig över hur situationen ser ut idag?
Ja, det är jag. Det är jag.
Och en av eleverna på samma skola, Isabel Abrahamsson, hon har också sett det här i sin omgivning.
Alltså, det är många som man vet som håller på med droger och det är väl mest det. Nej, jag vet inte. Det kan ju vara att man har, alltså, man vill testa något spännande. Det kan vara grupptryck och ja, för att ens kompis håller på om man vill vara lika som dem.
Men vet inte folk att det är farligt, tror du?
Nej, alltså, jo, det vet väl folk, men det kan ju vara att de testar ändå, liksom. Inte tänker på konsekvenserna i början.
Okej, så de vet att det är farligt, men gör det ändå. Så hur farligt är det då egentligen?
Alltså, vi har ju pratat om konsekvenserna som kan uppstå ganska snabbt. Man kan må dåligt, man blir beroende, man kan bli skuldsatt och hamna i olika sorters problem. Men det är ju de kortsiktiga konsekvenserna.
Och vad vet vi då om de långsiktiga konsekvenserna?
Dels riskerar man ju att hamna i en kriminalitet som man också kan ha svårt att ta sig ur. Det ser vi också i en stor ökning i antalet åtal i Gävleborgs län där den här drogen förekommer. Sen 2020 finns drogen med i minst 114 åtal gällande narkotikabrott och det har ökat från 2 till över 100 fall på 2 år. Och även om det enligt Rättsmedicinalverket hittills finns få dödsfall som beror på en överdos av kristall är det alltså vanligt att man får starka självmordstankar av att ta drogen. Så här kan man ju fundera på om det kanske finns ett mörkertal. Men sen är ju frågan också hur kroppen påverkas av det här på lång sikt. Den frågan ställde vi till sjuksköterskan Anna Rydbäck på beroendemottagningen i Gävle.
Det man vet är inte, man vet ju inte så jättemycket ännu om de långtidsverkande effekterna. Men det ter sig som att det skulle kunna ha något liknande effekt som till exempel ecstasy har. För att om man pratar lite nonchalant så bränner den här drogen fullständigt neuroner i hjärnan. Så det betyder att de bränner ju ner också, för det här ger sig på olika delar av hjärnan där dopamin, lust och glädje, serotonin och noradrenalin och så. Och det gör att när man bränner bort serotoninneuroner till exempel, då kan man inte medicinera utan då kan man få kvarstående dystemi, alltså en kvarstående depressions- eller nedstämdhetskänsla som inte går att medicinera eftersom de neuronerna är bortbrända.
Hon menar alltså att det finns risk att man får en depression som aldrig går över och inte kan medicineras.
Ja, hon gör ju det.
Det här är ju fortfarande en så pass ny drog att det är mycket vi inte vet.
Nej, och vi vet inte heller hur det här kommer att slå mot samhället och ungdomarna på sikt. Det vi kan konstatera det är att den här drogen är ett stort samhällsproblem just nu och utvecklingen ser inte ut att vända.
Vad kan jag som förälder göra då? Eller bara som vuxen människa? Vad ska jag vara vaksam på?
Det finns en del varningssignaler. Dels beteendet. Om en ungdom plötsligt byter bekantskapskrets, ändrar dygnsrytmen, börjar skolka, får en annan personlighet och blir mer utåtriktad och öppen eller mer sluten, sådana saker. Men det kan också vara att han eller hon plötsligt har nya dyra märkeskläder eller att man hittar tecken på droger som avklippta sugrör eller små plastpåsar. Det kan också vara snuva och näsblod eftersom man tar den här drogen via näsan.
Okej, så att vara uppmärksam och frågvis typ?
Ja, och också att ta hjälp så fort det går om man misstänker någonting. Du som är ung, du kan vända dig till elevhälsan på din skola till exempel eller ungdomsmottagningen. Som vuxen kan du kontakta vårdcentralen eller socialtjänsten i din kommun. Det finns också ideella organisationer som erbjuder stöd och rådgivning, till exempel Droghjälpen eller Anonyma Narkomaner. Och det är många som betonar att det är viktigt att ta hjälp så fort som möjligt, just eftersom det går så fort att utveckla ett beroende här.
Vi berättar ju en ganska mörk historia här med droger, kriminalitet, splittrade familjer och unga människor som kan få men för livet. Finns det någon ljuspunkt i det här?
Ja, men det gör det. Vi kan komma tillbaka till Julia som vi hörde i början och som snabbt fastnade i ett beroende. Hon pratade med vuxna i sin omgivning ganska tidigt och hon vågade ta hjälp. Och det finns hjälp att få om man tar emot den. Så här säger Julia.
Ja, alltså om man börjar med så här droger, då är det viktigt att säga att man vill ha hjälp så fort som möjligt. För annars kan det spåra och man kan hamna i en sån här krets. Att man liksom köper droger och så har man inte råd med det och då blir det bara fel. Så att man ska typ helst ta hjälp eller säga till en vuxen först att jag har börjat med droger, kan du hjälpa mig? Liksom. Och det är viktigt att prata med sina föräldrar om att man har tagit droger Så att de liksom vet, så att de kan hjälpa en innan det är för sent.
Hur gick det för Julia?
Ja, det var inte lätt, men hon klarade det. Hon är drogfri idag och nu ser hon så här på sitt liv.
Det ser ljusare ut än det gjorde när jag tog droger. Och jag ser liksom ändå en framtid, att jag kommer att klara skolan. Och att man inte behöver ta droger liksom för att klara igenom motgångar. Jag har hela livet framför mig. Och då är det dumt att knarka bort det. När man bara lever en gång.
Du har hört P4 story om drogen Kristall och larmet om att den tar över ungdomarnas liv. Från P4 Gävleborg av Josefin Nygren och Christian Bruse på Linder.
Mammorna Mia och Camilla heter egentligen något annat. Julia heter också något annat och hennes röst är utbytt.
Fler berättelser hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Sök på P4 Story.